Podplay.
Hej, det här är Karin från Mord mot mord. Ni ska nu få lyssna på vårt live-avsnitt från Uppsala. Det blir dubbelt olöst, en hel del mystiskt. Hoppas att ni tycker om det. Nästa vecka släpper vi vårt sista live-avsnitt från Stockholm. Och sen så kommer det absolut sista avsnitt av Mord mot mord den 25 juni på Podplay. Överallt annars, dagen efter. Hej!
Människor här i publiken.
Vad härligt att vara här.
Sån underbar kväll.
Gud vad kul att det sitter två personer där ute och har en date. Om vi alla kollar nu.
Alla tittar och klappar.
Ser bra ut.
Åh, gud vad roligt. Okej, Karin, ska vi bara genast come clean med vad som hände precis?
Alltså, vi stod precis här bak i, ja vad ska vi kalla det? Ett förråd.
Ett förråd kan man absolut kalla det.
Oh, vi börjar bra, vi behöver dricka för det
här.
Vi stod där bak
pinsamt.
I ett förråd. Och så sa du, vad sa du?
Jag är så nervös, jag håller på att bajsa på mig.
Ja.
Och då sa du?
Och då sa jag, jag med. Och sen så sa Anna, tänk om vi blev matförgiftade innan när vi åt middag. Tänk om någon la laxermedel i maten. Tänk om vi båda två bajsar på oss på scenen samtidigt. Och då sa jag, hoppas att det inte sker samtidigt, för då kan vi ändå turas om att göra podden. Och då fick jag ett sms från Marcus som gör ljudet här. Han bara, jag hörde det där, bajsa gärna inte på er på scenen.
Oh, skammen är total. Och nu har vi delat det med alla er. Men så nervösa var vi precis här innan. Men nu känns det,
nu känns det jättetryggt lugnt.
Och bra. Nu har vi liksom bajsat. Också bajsat.
Jag har ju bruna byxor, det är superpraktiskt.
Nu har vi i alla fall liksom, känner jag, processat det här
tillsammans.
Du och jag, det här är ett du och jag, Marcus, och sen alla vi tillsammans.
Det här är nu ett gemensamt trauma.
Ja.
Vad roligt att vara tillbaka här. Jag tänkte på det på vägen hit idag. Det känns som att sist vi var här, det var typ mitt favoritstopp på den lilla livepods-svängen.
Bra! Var det några som var här då? Ni var här.
Sjukt att de bara, inte vi, men vi hörde det var grymt!
Det känns så jäkla kul. Det här är en sån himla härlig lokal och det är så mysigt. Och vi sa ju det sist vi här också, det är så skönt när ni kommer så nära så
att
ni
liksom det,
ställer
ölen. Nice, ja, exakt, att ha scenen
vir,
som... Eller det låter ju, det låter ju ironiskt när man säger att vi tycker att det är så trevligt när någon har scenen som bord. Men det är verkligen
vi menar sant. Ju det.
Vi menar det verkligen. Mm. Ja, annars då?
Är det någon som aldrig har hört podden som bara fick inledas med att vi håller på att bajsa på oss? Alltså,
vad kul, välkomna! Vi har två stycken på andra raden.
Ja, men vad kul. Vi brukar inte prata så mycket om det, annars känns det som.
Ja, nej,
så
vi skiter liksom, igen nu. Alltså, vi är,
när vi närmar oss slutet så kör vi bara.
Alltså, vet ni vad? Det här är vårt tredje sista avsnitt vi någonsin spelar in. We don't give a fuck längre. Om er, men de här två första på första raden som inte har hört innan, vi kommer liksom inte värva dem nu, eller?
Eller?
Jag fick faktiskt ett meddelande från en tjej idag som sa så här. Hon bara, hej, jag har just upptäckt eran podd. Snabb fråga. Kommer ni ta bort alla avsnitt när ni lägger ner om några veckor? För i sådana fall känns det lite stressigt för mig att jag behöver lyssna igenom 7 år.
Hon klarar det, jag är helt säker. I believe in her.
Verkligen. Nej, men jag sa till henne att det kommer ligga kvar. Men sen kommer det ju inte det, när jag skojar.
Det kommer det ju.
Jag vill inte ge en kvinna mer press än vad hon redan har i livet.
Nej.
Vi är ju som sagt ute på den här lilla hejdå-svängen. Och vi har... det här är vår näst sista livepodd som vi gör. Vi har på alla ställen vi varit på tidigare tagit med oss vår allra sista lilla hejdå-merch. Så även hit. Det en står bakom kopp. Vännen Marcus, vår underbara tekniker som har fått gå igenom så mycket ikväll. Så står det muggar. Det är muggar som vi bara kommer sälja på livepoddarna. Det är min kära man som har ritat dem åt oss. Han har jobbat länge på den designen. Det står en sista kopp. Det är en kopp, det är också en gravsten. På gravstenen står det mord mot mord. Så är det, lite, det är väldigt intrikat. Kniv är det också. Väldigt intrikat. Han är väldigt, han är bra på liksom estetiska saker. Han är lite mindre bra på organisatoriska saker, vilket vi också tyvärr la på honom. Så det är lite tryck på dem och vi älskar dem. Så att så här, de som står där, de är de som vi har med oss ikväll. För det var de som jag lyckades släpa med mig i min väska från Göteborg.
Du var stark idag när du kom faktiskt. Med
alltså, jag måste berätta, det ligger också en sån Swish QR-kod som man ju är förtjust i på något sätt. Ofta för att det typ är en liten tant som har det på en loppis. Hon är så stolt.
Hon vi såg i Umeå. Det var väldigt gulligt. Det var en kvinna som satt, en äldre dam, i ett stånd med pågen, lådor. Och så sålde hon bara det med sin lilla swishlapp. Pågenbröd. Det var rart, tycker jag.
Hade hon stulit det, tror du?
Kanske. Och då är hon entreprenör ut i fingerspetsarna.
Ja. Nej, men den här lappen i alla fall, den lappen som ligger där, den har varit på en resa, ska ni veta. För i morse då så tog jag min resväska och en stor jävla Ikea-påse med en låda med muggar och så började jag vandra. Jag bor väldigt nära centralen i Göteborg, det är ju bra toppen på vissa sätt. Och så släpade jag den och så gick jag liksom lite så, ni vet, Quasimodo-igt fram så här. Och sen precis lagom när jag kom till GP-huset, vilket kändes som att jag adderade till det pinsamma typ. Då, jag hade liksom lappen i påsen ovanpå, då flög den iväg. Och typ att jag var så här.
Flög in på redaktionen och så sålde vi hälften av kopparna där.
Du, de kommer inte köpa någonting av oss, de på GP. Nej, men den liksom virvlade iväg på ett sätt. Och jag var typ så här, den där lappen måste jag ha. Alltså, det var som att my life depended on it. Så den liksom flyger in på GP:s parkeringsplats och jag efter så här...
Oj, och du är improv.
Ja, alltså ett tag var jag så här, jag bara... Du vet, jag får inte tappa den med blicken. Så jag bara...
Wow, Karin!
Och sen så kom den ner, så lyckades jag gripa den så här. Tog jag den i luften. Och sen tappade jag den igen. Till slut, vet du hur jag fångade den? Alltså... smashade vindrutan på en bil som jag satt fast med. Så bäst för er om ni köper muggar idag.
Alltså verkligen. Jag måste säga en sak, att du kändes så fri här.
Och
jag
tror att det just var, nu eller?
Ja, just nu. Och jag tror att det var för att vi öppnade så här som vi gjorde, att vi alla blev väldigt nära vänner. Jag gillar dig jättemycket.
Okay.
Jag gillar dig och jag gillar det jättemycket.
Vad tycker du om de här då?
Jättemycket.
Men du?
Ja, precis. Så lite koppar där nere. Man kan gå och handla hur som helst.
Ja, man kan gå till baren och handla när man vill. Vi är för att folk dricker. Vad de vill, alltså. Det behöver inte vara alkohol. Man dricker precis vad man vill.
Ja. Det gör man. Och sen så kommer det lite förhållningsregler. Alltså, ordningsmannen här i gruppen. Karin kommer inleda. Berätta ett fall. Ett lokalt fall. Jag har väldigt höga förväntningar.
Sänk dem. Till att börja med, det är en person som dör, Anna.
Jag har väldigt höga förväntningar på dig.
Okay.
Sen kommer vi köra en kort paus. Vi kommer avgöra när det närmar sig hur lång den blir.
Det kommer vi verkligen.
Och sen så
kör vi
en paus till.
Och så kör... Nej. Vi är sladdriga nu alltså.
Det blir bara en paus. Jag ska säga. Sen kör vi ett fall till. Och då är det jag som ska berätta ett välkänt
klassiskt superspännande mysterium, ett väldigt mystiskt fall.
Och sen slutar vi.
Så är det färdigt.
Sen är det tack och adjö.
Det är det verkligen. Men ska jag börja eller?
Ja, vi börjar.
Vi börjar.
Karin Londrea.
Okej. Okay. Ja. Det börjar typ på Valborg i Uppsala kan man säga. Mm. Men
det är väl den största högtiden här i Uppsala, eller?
Det är väl lite eran grej, har jag förstått rätt? Jag har ju inte pluggat, så jag vet ju inte sådana saker. Men även i Lund där du pluggade är det ju en stor grej. Man känner att man har tydlig bild av vad Valborg i Uppsala är. Jag har väldigt svag bild av vad första maj i Uppsala är. Och det kommer jag inte... Alltså jag har inte fått bättre koll på vad det är efter att jag gjort den här researchen. Nej. Men min historia börjar på 1 maj i Uppsala. Okay. Klockan 10 på morgonen, den 1 maj 1940. Vi befinner oss på Järnbrogatan, som den hette då. Idag heter den Sankt Olofsgatan, nummer 28. Mm. Vad jag kunnat kolla, typ 10 minuters promenad härifrån, ligger vid Fyrisån. Här ligger ett café som heter Gretas Kafferep. Greta i sammanhanget är Greta Eriksson, 54 år gammal, och driver sedan en tid tillbaka det här kaféet i 2 rum på bottenvåningen med ingång från gården på den här gatan. Ser ni?
Där, Gretas kafferep.
Ja, ah, exakt. Det är en liten skylt där. Där det står Gretas kafferep, precis. Och det här är ingången. Där ser du att det står i fönstren står också Gretas kafferep. Greta bor också i anslutning till sitt café. Där bor hon ensam förutom, eller hon har en katt. Hon har en katt som heter Tusse som bor där tillsammans med henne. Och Greta tillhörde det otroligt starka släkte som är liksom huvudet högt, rastar sin katt i koppel.
Ah, att vi inte gjorde någonting skoj kring att det var Pelle Svanslös.
Men jag vet, men vet du vad? Det kändes lite givet.
Okej, okay. Ja.
Det kändes... Ska vi riffa lite? Nej, men jag vet, du har ju helt rätt i det. Alltså, och det typ passar så himla bra in i Pelle Svanslös att det är en katt som bor på ett café. Ja. Och det, jag tror också att det här är liksom peak Pelle Svanslös. Alltså att det är så här, det är liksom då.
Det tror jag också. Ja. Mm. Nej, men jag tror typ det.
Ja, nej, jag tror genuint det. Okej, okay, hur som helst. Just den här morgonen så har grannarna noterat att Greta och Tusse har inte varit på sin sedvanliga morgonpromenad. Istället ser de Tusse i fönstret och hör hur han jamar där inifrån. Och dessutom så är det konstigt att kafferepet, alltså Gretas kafferep, inte har öppnat än. Så grannarna börjar liksom samlas på gården och alla har typ en känsla av att så här, någonting är fel här. Liksom. De knackar på dörren, de får inget svar och det visar sig då att den yttre dörren, den är olåst. Så de kommer in där liksom, men så finns det en till inre dörr och den är låst. Och det tycker de är alltså, konstigt bara det typ. Så de bestämmer sig för att kontakta polisen och 2 stycken poliser kommer dit. De får inte heller något svar när de knackar, så de bestämmer sig för att lyfta av dörren och gå in med grannarna hack i häl. Först kommer de in i kaféet och där är allt som vanligt. Här inne från kaféet.
Det är så spartanskt.
Jo.
Det kanske det är fortfarande.
Förlåt, men vill du att det ska se ut som Pinchos eller?
Men jag såg framför mig att det skulle vara lite så här...
Berätta vad du såg framför dig.
Jag menar att det skulle vara kanske lite mer som Pinchos. Någon soffa.
Du tänkte Gretas kafferep 1940. Nej, det är mer så bonad. På den här bonaden står det någonting om att det är bättre att ha få vänner än många som lämnar en.
Helt
lite
rätt.
Mer den stämningen.
Helt rätt.
Mm. Det är ju faktiskt så sorgligt.
Ja, det är det. Men också så sant.
Det är liksom undanplockat och så städat inne på kaféet. Alla bord är tomma förutom ett där det står en kaffekopp och en sockerskål. I övrigt är ingenting i oordning på Gretas kafferep. Så istället så bryter de då upp dörren till Gretas lägenhet och där står det klart att någonting är fruktansvärt fel. För liksom precis innanför dörren så ligger Greta på golvet. Hon ligger på magen, hon är bakbunden, hennes händer är bundna med en sladd typ. Hon har kläder på sig och en morgonrock är så här knuten runt hennes huvud. Hon har ena armen är knuten liksom ihop med så här en flik av morgonrocken runt halsen. Det är blod på golvet. Hon har ett liksom litet sår som är så här djupt i pannan. Alltså typ ärtstort liksom sår i pannan. Det är lite så att man skulle kunna tro att hon har typ skjutits med ett liksom väldigt finkalibrigt vapen. Men hon har inte det. Och i halsen så kommer man också då att hitta en trasa. Så att det liksom är en fruktansvärd brottsplats. Och liksom, ja, det här är... vidrigt verkligen. Och snart sprider sig då nyheten att i Uppsala att Greta Eriksson har blivit mördad. Och jag tänker att jag ska börja med att berätta lite mer om henne. Hon hette hon föddes Greta Günther i Berlin 1885. Redan som liten flyttade hon hennes familj till Sverige för att hennes pappa fick jobb här. Så hon växer upp i Sverige och bor i Stockholm. Greta är glad men har ett häftigt humör och gillar opera väldigt mycket. Vilket jag tänker... typ passa bra ihop på något sätt.
Absolut.
Här är hon när hon är lite äldre. när hon har flyttat till Uppsala. När hon blir äldre så börjar hon jobba som servitris bland annat på Djurgårdsbrunn, på NKs lunchrestaurang, på restaurang Continental. Och där är också hennes bror kökschef. Och där träffar hon en man som hon inleder en relation med. Efter ett tag blir hon gravid och hon föder en pojke. Och det är lite oklart när i processen som det händer. Men pappan till den här pojken lämnar i alla fall henne och barnet. Och efter liksom oklar mängd tid, olika källor säger olika saker, börjar Greta träffa Per Eriksson. Och hon, Per och hennes son flyttar då till Uppsala där de får det toppen. Liksom. Mm. Per jobbar som vaktmästare på Sörmland Närkes Nation. Greta har lite olika jobb. Hon är också typ vaktmästare ett tag. Hon är servitris och jobbar i någon butik. Men mot slutet av 20-talet drabbas Greta av en liksom fruktansvärd sorg. För först dör hennes son och sen dör också hennes man inom loppet av typ 4 år. Mm. Och sen är hon bara super, super ensam. Det är så himla hemskt. Och hon jobbar som husa hos en man som heter Jakobsson. Enligt vissa källor. Enligt andra så jobbar hon i hans butik. Han är hattmakare. Mm. Och det är lite, det sägs lite olika saker om hur det gick till när hon lämnar det jobbet. Enligt vissa så uppstår en konflikt dem emellan som gör att hon får sparken 1939. Men det är lite oklart. Liksom. Hur som så är det då. Det är då hon slutar där och sen så öppnar hon sitt café. Då har hon också drabbats av liksom, ytterligare ett sorgebesked redan. Det vill säga att hon är sjuk i cancer. Så om den här personen, som eventuellt är hattmakare, sparkar den här kvinnan som har förlorat sin man och sin son och har fått ett cancerbesked inom typ loppet av 5 år, då är han en dålig person. Det var bara det jag ville säga. Hur som helst. Ja, kan det ha varit att hon var tysk? Kan det ha varit därför han sparkade? Det är ju ändå...
Ja, du tänker så.
Ja, det är ändå 39 liksom.
Ja. Mm. Kanske.
De var inte alltid mega poppis. Hur som helst. Livet var som sagt liksom riktigt jävla hemskt för Greta ett bra tag. Och hon är då liksom ganska ensam. Hon sätter in en annons i tidningen där hon letar efter vänner. Hon så här vill ha, hon letar någon slags gemenskap. Men det här kaféet då, Gretas kafferep, kommer i alla fall skapa någon slags så, gemenskap för henne. För
att det ligger dåligt samvete att jag sa att det såg
spartanskt ut. Ja, men du vet. Alltså, du är bara ärlig. Man kan...
Så säger bara folk som är elaka. Jag är bara ärlig.
Jag är bara rak. Jag bara säger som det är.
Bara säger som det är.
Ja. Nej, men då ska jag säga till dig att det här kaféet blir liksom verkligen så här en det skapar typ en sån gemenskap för henne för att det ligger precis vid Fjällstedtska skolan och liksom elever som går där börjar typ hänga på Gretas kafferep. Mm. Det blir ett sånt ställe där de är och det verkar som att vissa av dem typ kommer henne väldigt nära. När man säger så låter det som att hon låg med dem. Och det gjorde hon absolut nej, inte. Hon typ pratar med dem. När de är på resa, det här är ändå urgulligt. När de är ute och reser så händer det att någon typ så skickar hem ett vykort till Greta.
Kärt.
Jättekärt. Och uppenbarligen så känner hon ju sina grannar väl. Liksom. Åtminstone nog för att de ska märka att saker och ting inte är som vanligt den här morgonen. Så nu återgår jag till den fruktansvärda morgonen den 1 maj 1940 då polisen kliver in i Gretas lägenhet och hittar den här fruktansvärda brottsplatsen. Den rättsmedicinska undersökningen visar skador på Gretas kranium, alltså det här lilla såret liksom. Hon har också skador på struphuvudet, men det är näsduken i halsen som då har liksom blivit hennes död. Alltså hon har dött av kvävning. Och man kan se att hon har gjort motstånd på liksom alla sätt hon har kunnat innan mördaren lyckats binda henne. Liksom. Landsfogde. Det är uppenbarligen ett ord jag aldrig hade sagt högt innan.
Testa igen, när du repat.
Fogde. Landsfogde. Åke Pontén bestämmer att han själv ska leda mordutredningen, vilket enligt vissa källor var helt rimligt och enligt andra källor var jättekonstigt. Fråga mig gärna inte vad en landsfogde gör. Här kommer i alla fall en bild på den muntergöken. Det är kul att alltså, man tänker ju typ att man kan se på dem som då var runt Hitler. Man bara, ah, that's a bad guy. Så bara, ah, nej, alla såg bara ut så vid den tiden. Polisen kan konstatera att Greta har mördats runt 17.30 på Valborgsmässoafton. För då har det kommit gäster till kaféet och då har det varit låst. Liksom. Och ungefär en timme senare tror man att gärningsmannen har hunnit lämna. För då verkar det som att då har någon kommit dit och så har de inre dörrarna varit låsta men de yttre har varit öppna. Och polisen tror också att mördaren kommer tillbaka till Gretas kafferep en gång under natten till den 1 maj. Det är något med någon nyckel. Och dessutom så verkar det som att den personen, alltså mördaren, har gett katten Tusse mat när de kom tillbaka. Liksom. Och sen har den lämnat lägenheten för att aldrig ses igen. För jag kan nu berätta att det här är ju ett olöst fall. Er största mordgåta som jag nu ger till er i uppdrag att lösa. Ja. Teorin att gärningsmannen har återvänt under natten stärks när en taxichaufför hör av sig till polisen dagarna efter mordet på Greta och berättar att han vid 3:30 på Valborgsnatten fick en körning från Akademiska sjukhuset. Mannen han plockade upp hade handen i ett bandage. Han var i 30-årsåldern. Enligt taxichauffören grovhuggen men snyggt klädd i hatt och rock. På alla hans beskrivningar låter som att han tyckte att han var skitful men han hade snygga kläder. Han typ säger det på
jag
olika sätt.
Jag ser framför mig The Mask. Alltså du vet.
Att han har sån... Men jag vet vad, han känns inte grovhuggen The Mask. Han känns väldigt smooth.
Ja, jo, okej.
Okay. Men snygga
det,
kläder.
Det var det jag såg framför mig.
Ja, jag fattar. Som jag älskar din hjärna. Okej, okay, hur som helst. Ja. Han beter sig lite märkligt, tycker den här taxichauffören. Och den här mannen ber då om att bli körd till en annan adress på samma gata som Gretas kafé. Men när de kör förbi Gretas kafferep så säger han så här: nej, stanna här, jag ska hoppa av här. Typ. Mm. Så hoppar han ur bilen och taxichauffören blir så här, han tycker typ det här, det är någonting som är lite konstigt med honom. Så han väntar i bilen och han ser då mannen gå in på gården och sen kommer han ut kort därefter och med en cykel typ. Och sen försvinner han iväg. Och den här mannen har liksom polisen försökt eftersöka hur mycket som helst. Man har aldrig hittat honom. Man får hjälp från Stockholm att undersöka de tekniska aspekterna av det här fallet. Delvis kommer det dit folk och typ undersöker brottsplatsen. Den är tyvärr lite förstörd vid det laget. Det har ju gått runt väldigt många grannar där inne då.
Alltså...
Och jag tänker att en sån brottsplats, alltså åtminstone kaféet, har det rört sig så sjukt mycket folk redan från början. Liksom. Så att det känns svårt att utreda från början. Och sen så har det då gått en sån promenad av grannar runt där inne hela
men
dagen.
Men de var typ med när de slog in lyfte av dörren.
Ja, och bara gick med in också. Nej, men exakt. Och sen så har de också, vet, så här, de har typ flyttat kropp. Alltså de har liksom gjort massa sådana saker som man inte ska göra. Men det är ju också 1940. Vad visste de om vad man skulle göra? Kan jag också känna. Men hur som helst. På brottsplatsen hittar man ett handavtryck som man blir väldigt säker på kommer från mördaren. Här kommer en bild från tidningen Mord som skakade Sverige juni 2021. Här är handavtrycket.
Det mystiska.
Om alla kan... Är det någon ni känner igen? Så tror jag vi har en bra början redan här. Så det här handavtrycket blir liksom centralt i den här utredningen. Mm. Man är väldigt, väldigt sugen på att det här ska leda till mördaren. Man skickar också massor av material, alltså typ kläder. Man skickar hår. Det är tydligen supertrendigt att analysera hår vid den här tiden. Man hittar typ massa saker från Gretas lägenhet. Skickar man till Stockholm för vidare undersökning hos Harry Söderman. Är det någon som vet vem Harry Söderman var? Nej. Då kan vi ringa upp Leif G.W. Persson, för han älskar Harry Söderman. Han var alltså chef för statens kriminaltekniska anstalt vid den här tiden och typ en så forensisk megastjärna. Alltså, han kallas för Revolver Harry.
Ja.
Och som sagt, alltså G.W. loves the guy. Typ att han är så, jag har inga hjältar, men om jag hade haft en... Jag såg ett klipp från Veckans brott när de pratar om det här fallet och då retas typ Camilla Kvartoft lite med GV och så här, men trots att din älskade Revolver Harry kom in så löste de aldrig det här fallet och han blev typ så arg.
Det känns som att den sortens humor
faller platt med GV. Det är verkligen sant. Alltså man får inte reta GV.
Nej, det verkligen.
Nej, då, alltså vet, han nästan så skriker. Han bara, de här stökat till det så erbarmligt på brottsplatsen. Hade Harry fått komma till en orörd brottsplats hade det brottet varit löst.
Och han har säkert rätt.
Han har säkert rätt. Mm. Jag ska visa er exakt hur mycket GV älskar Revolver Harry. Förlåt, jag är också 100% besatt av den här pressbilden på GV att han är så. Han är verkligen modell för en dag. Alltså, lägg GV på en spegel.
Alltså, verkligen. Var är fläkten?
Alltså. Också. Det är en skandal. Jag håller med.
Nej, han är en stilig karl.
Han har gjort sig skitbra som staty. Alltså, jag tror att han har, han har också ett perfekt ansikt.
Ja,
alltså, han kommer vara igenkännbar som staty. Okej. Jo! En jävligt sjuk grej om Revolver Harry. Jag ska snart gå vidare från det. Men det här är faktiskt sjukt på riktigt. Vet ni vem som var hans sekreterare och assistent under tiden då han jobbade med mordet på Greta Eriksson?
1940. Mm. Jag blev lurad för det stod 30 där.
Ja, men det är bilden är därifrån. Ja. Antar jag.
1940.
Okej, du kommer aldrig kunna gissa det här. Det är Astrid Lindgren.
Va? Jag skulle gissa det. Va?
Hur sjukt!
Gillar det.
Gillar det jättemycket. Mm. Det känns som, läsare känner så här, Astrid Lindgren, hon är som oss.
Ja, hon står ju staty utanför...
Ställ honom bredvid!
Ja.
Kul om man
har
Junibacken, att man har Junibacken och Revolverbacken. Toppen. Hur som. Jag går vidare.
Ja, men det där var starkt.
Det var starkt.
Ja, jag håller verkligen med.
Det är väldigt lite med det här, men det var starkt. Okej. Du vet hur det är. Hur som, man har då stjärnor från Stockholm som jobbar på brottet. De är sura för att Uppsala-gänget har sabbat brottsplatsen. Och trots alla ansträngningar, för att man gör verkligen, verkligen stora ansträngningar för att lösa det här brottet, så kommer det liksom kallna snabbt. Alltså, redan efter 10 dagar skriver UNT att polisen står och stampar, vilket känns lite snabbt av UNT. Men verkar ju
vara
sant.
De är så hungriga, de är så på.
Ja, verkligen. Man funderar på alla möjliga olika spår. Alltså, man är så här, kan det ha varit ett rånmord? Ja. Är väl ett ganska så... Det är så här, det finns pengar kvar på kaféet. Så man tänker, okej, inget rånmord. Greta har liksom inga fiender. Hon verkar inte ha någon hemlig kärleksrelation eller så. Man undersöker relationer till så här, gamla vänner, gamla chefer, studenterna som hänger där. Alltså ingenting är liksom någonting. Man funderar då på om hennes tyskhet skulle kunna spela in. Alltså som sagt, det här är liksom brinnande andra världskrig. Norge och Danmark är invaderat, så kriget är liksom nära Sverige. Enligt vissa källor var Greta lite så på Tysklands sida. Mm. Även om hon tyckte att Hitler, citat, går lite långt. Till Gretas försvar, hon visste inte riktigt hur långt han hade gått vid det här tillfället, tror jag. Hoppas jag. Okej, så det finns liksom olika teorier på hur det här kan ha spelat in. En är att någon som hatar tyskar helt enkelt har mördat henne. Sen så finns liksom tanken på det så här, kan hon ha varit spion? Funderar man ju alltid på.
Ja.
Eller hur? Och då finns det någon, du vet, jag läste i någon tidning, en enda tidning var så här, det här såret skulle kunna komma från det här vapnet som typ tyska militären använde. Alltså jag vet någon sån grej, men det är liksom,
vad var det för vapen?
Men det fan, jag vet inte, vad vet jag om vapen? Det såg ut som en liten batong nästan. Som att man bara tink, tink. Som skulle ge liksom väldigt små sår.
Ja.
Hur som helst. Men så man funderar på, skulle hon kunna vara tysk spion? Skulle hon kunna vara brittisk spion? Skulle hon kunna vara amerikansk spion? Alltså man kör alla olika spioner man kan hitta. Ingenting liksom ger någonting. Åren börjar gå. Polisen börjar uppvisa liksom allt mer desperata beteenden för att försöka lösa det här. Som sagt, man kan not for the lack of trying att det här blir olöst. Under en period så tar de bara lite så olika lösdrivares handavtryck, alltså typ i hela Sverige. Man anhåller 30 personer, måste släppa varenda en. Man tar handavtryck på 338 personer under den här tiden. Man kommer ingenstans. Man utlyser en belöning, ett av de första fallen, mordfallen i Sverige där man faktiskt utlyser en belöning för liksom hjälpsamma tips. Det enda som händer då är ju det som alltid händer, det vill säga man blir dränkt i helt värdelösa tips. Så att liksom man bara håller på hur mycket som helst på alla olika sätt man kan. Och till slut 1949 så gör man det enda rätta. Man kallar in ett par olika medium.
Yes.
Landsfogde Åke Pontén, han är själv med under alltså, de här seanserna.
Alltså framåtlutat ändå.
Jag vet, alltså föreställer honom på... Tänk att man sitter där och är lite så skönt medium alltså, typ, som ska bara hålla på
med... Mig nu för medier. Nu ser jag framför mig...
Jag känner en and... Så bara sitter han där i hörnet.
Och han bara, va? Han gillar inte det. Men det är ändå han som gör det.
Bestämmer. Han är med. Alltså han är med under flera seanser.
Jag gillar honom.
Jag med. Ja. Alltså, han växer.
Lite...
Det är kul att du säger att han är framåtlutad, vilket han clearly inte är. Vid ett tillfälle säger sig ett medium svara på frågor med liksom... Alltså att Gretas ande är i
klassisk.
Dens kropp och att ändå det svaret som kommer direkt från Greta. Och då säger Greta att hennes mördare är en man hon träffat på flustret som var, citat, pigg på att dricka grogg.
Okej.
Okay. Mm. Alla är det på flustret.
Oh.
Vad är flustret för typ av ställe? Jag läste mig till att det fortfarande liksom är en grej. Är det samma grej? Det är en klubb. Ja, som har funnits sedan 1940.
Men alla skrattade när Karin sa flustret.
Ja.
För det är en dålig klubb, eller?
Är det en dålig?
Nej, det är en bra klubb. Ja.
Det är bara
det
är kul.
Bara, det var bara garv.
Det är bara kul. Men det är törstigt! Det förklarar jag. Ja, gud ja. Då förstår vi.
Älskar sådana ställen.
Ja, törstiga ställen. Mm. Det är där vi hör hemma. 1965 så preskriberas det här mordet. Då har det liksom gått 25 år. Och kort innan det gör det så kommer ett sista vittnesmål som skulle kunna vara något.
Från
jag ska ta bort
seans.
Honom. Nej, inte en seans. Det är 15 år tidigare typ som han är på seanslivet. Nej, det är en kvinna som hör av sig och säger så här: jag var hon bor i Lund men hon var i Uppsala på Valborgsmässoafton 1940 och hon mötte då en man som halvsprang mot henne på Slottsbacken. Ett möte hon beskriver som ruskigt. Så ruskigt att hon bestämmer sig för att sova hos en väninna.
Oj.
Dock inte så ruskigt att hon hört av sig under de 25 år som har passerat. Men med det här, och det, jag tycker typ att det här säger någonting om hur sugna polisen ändå var på att lösa det här. För ganska ofta tycker jag att när man läser om olösta fall från äldre och typ senare ibland så är det så här, det gick åt helvete för att polisen inte gjorde någonting. I det här fallet så gör de gör allting. Även när det här fallet kommer, eller det här tipset kommer, så är det någon polis som bara, okej, jag går väl upp och typ kollar igenom allt material från hela den här utredningen. Och så bara leder det ändå inte till någonting. Ingenting nytt kommer fram om det. Och så här har det liksom fortsatt. Inget nytt kommer fram någonsin. Och det är så jävla frustrerande. Och när de pratar om det här fallet då i Veckans brott säger GV att han tror inte att det är ett rånmord. Han tror inte heller att Greta var spion utan att hon mördades av en ostraffad bekant. Och det styrks då kanske av att så här, hon uppenbarligen serverade sin mördare kaffe.
Ja.
Å andra sidan hade hon ju ett café. Så att jag kan tycka typ att det är så här, det är väl det som också bidrar till att det är så jävla svårt. Att det är så här, det var helt rimligt att folk hon kände och folk hon absolut inte kände bara var där.
Mm.
Och att det liksom bara gör det till en sån jävla mordgåta typ. Och den här utredningen, alltså utredningen av liksom Gretas mord, blir en av de absolut största i svensk kriminalhistoria. Alltså kanske inte nu i nivå med Palmeutredningen, men typ innan. Alltså det var så här, den var gigantisk. Det gjordes hur mycket som helst. Det är en av de absolut största mordutredningarna som har gjorts i Sverige. Och det finns supermycket material, tydligen, på Riksarkivet här i Uppsala. Så jag tänker att så här, när ni är klara här ikväll, då är det ni som går upp och...
Inte till flustret.
Inte till... Dit kan ni gå när ni har löst färdigt.
då, när ni har löst det, då bjuder vi på champagne.
På flustret.
Tillsammans med Åke.
Åke Ponténs ande kommer.
Ja.
Via mediet. Han är också pigg på grogg.
Alla medier är pigga på groggar.
Medier är pigga på groggar. Landsfogdar. Jag vet ingenting om dem förutom att de är pigga på groggar. Det var mordet på Greta Eriksson.
Tack Karin.
Under min research för det här fallet så har jag läst artikeln "Kände Greta sin barnman" i tidningen Mord som skakade Sverige. Jag har sett Veckans brott om fallet och läst ett par artiklar på svt.se. Jag har läst artiklar i Nutid på UNT, varvänt skriven av Robert Danielsson och en av Tommy Johansson. Och utöver det också ett gäng gamla artiklar hämtade från UNTs arkiv. Jag har också läst massor i Aftonbladets arkiv från tiden för mordet och hela vägen fram till att det preskriberades. Och samma sak med DNs gamla upplagor. Jag har också läst och även hämtat bilder från lutagsnytt.se. Det finns också ett avsnitt av Svenska mordhistorier om det här fallet. Så om man vill djupdyka lite mer i det. Jag hade liksom inte lyssnat så mycket på det innan jag gjorde det här fallet. Men jag har lyssnat på det efterhand. Och det, man kan helt enkelt djupdyka lite mer i det. Och sen så har jag också förstås läst om Revolver Harry på Wikipedia.
Uppsala, I'm coming for ya. Fan vad det är en toppenstad.
Det är så kul.
Alltså, det var så många sidor i mitt manus. Så nu måste vi...
Get on with it.
Woo!
Nu ska Anna berätta sin historia och därför så säger vi varsågod Anna Sandell!
Ja hörni, idag ska vi till mitt andra hemland, Norge. Som ju inte är det. Men nej, som jag önskar att det var. Förutom Uppsala då, som är min andra hemstad.
Ja. Jag sa ju det på vägen hit, att du är lite så Rachel Dolezal, fast för Norge.
Absolut.
Att du bara, det är min kultur, jag bara känner det.
Jag bara känner det.
Ja.
Söndagen den 29 november 1970 var en pappa ute med sina två döttrar på en tur, eller på tur, som vi säger i Norge, i Isdalen utanför Bergen. Deras söndagshike förvandlades till något fruktansvärt när de gjorde en upptäckt. En död kvinna. En kvinna som har kommit att bli ett av Norges absolut största kriminalmysterier. Nämligen Isdalskvinnan. Pappan och hans döttrar, som aldrig har talat om den här händelsen med någon annan än polisen eller inom familjen än idag, vände säkerligen ganska panikartat hem för att larma polisen om vad de hittat. Och den här Isdalen då, som ligger ungefär 2 mil utanför Bergen, kallas av vissa för dödsdalen, för att det liksom är dels en väldigt så avsides plats med tuff terräng där en del hajkare har fallit och också dött, men också en plats dit folk förr i tiden, alltså way back, tog sig för att begå självmord. Men det här var ingen fallolycka, det var väldigt tydligt. För där i Isdalen, bakom en klippa, bland stenar, hittades då en kvinnokropp som var väldigt illa bränd. Den var i en så kallad boxarposition som är väldigt vanligt, tydligen bland brandoffer. Kroppen var så illa brännskadad på hela framsidan av kroppen, inte på baksidan. Så det var liksom helt omöjligt att se hur hon hade sett ut innan. Under kroppen så hittade man lite rester av bensin och en pälsmössa. Som, jag menar om den sen. Det skulle visa sig att hon hade sot i lungorna, vilket indikerade att hon inte varit död när hon hamnade i elden. Hon hade mellan 50 och 70 sömntabletter i kroppen. En del hade lösts upp så att det hade gått ut i blodet, men flera tabletter var liksom fortfarande osmälta i magen. Och hon hade flera tabletter kvar i munnen när hon hittades. Dödsorsaken fastställdes så småningom att vara en kombination av de här tabletterna och av kolmonoxidförgiftning. Det som var speciellt var så här, det fanns inga spår av eld när de kom dit till platsen, varken den här pappan eller döttrarna eller polisen. Och det fanns heller ingen liksom eldplats. Här är en bild från brottsplatsen när de liksom utreder.
Så det är liksom verkligen
mitt i ingenstans.
Mitt i ingenting. Jävlar vad konstigt.
Det kommer bli sjukare. Trots att kroppen var så brännskadad så kunde de lyfta fingeravtryck från kroppen. Men utöver det så kunde liksom kroppen i sig inte ge polisen några ledtrådar om vem hon var och vad som hade hänt. Men runt omkring hennes kropp fanns det då en del saker som antogs tillhöra kvinnan. Utöver den här pälsmössan som hittades under henne och som väldigt tydligt var så här, det här är inte en klassisk norsk pälsmössa.
Hur man har.
Som vi har i min familj. Nej, men det, de var mer så här, ja. Nej, men den här, såna här pälsmössor hade inte folk i Norge.
Nej.
På 70-talet. Men utöver det då så fanns en klocka, lite smycken, ett trasigt paraply, några flaskor som hade vätska i sig som senare skulle liksom visa sig vara vatten. De hittade rester av skor och kläder. De hittade delar av då ett par gummistövlar och rester från nylonstrumpor. Men även det hade blivit så här illa skadat av elden.
Ligger det liksom runt kroppen?
Ja.
Eller liksom hur, alltså.
Det är precis det då. Vi kan bara visa, här är de grejerna som hittades runt henne. Bland annat.
Oj, och tjusiga smycken, eller?
Det är tjusiga smycken, absolut. Och flaskorna här har smält, och du vet, det är, så här, det är en kopp som hittades också där, och den har också smält. Och poliserna tycker liksom att det ser ut som att de här sakerna är utplacerade, snarare än att det
har hänt bara.
Hon hade då liksom inte haft smycken och klockan på sig, trodde man, när hon dog. Utan de låg då bredvid. Och det som var intressant med den här klockan var att den var inställd på 10 över 10. Vilket klockor ofta är när man köper dem i butiken.
Ah.
Så innan man liksom har typ dragit plastpluggen eller vad man nu gör, så är de ofta på 10 i 10. Eller 10 över 10. Det var liksom ingenting unikt med de här sakerna som sa någonting om den personen som de hade tillhört, eller var hon eller sakerna kom ifrån. Polisen offentliggjorde dödsfallet ganska snabbt, för de ville veta om någon saknade någon, om någon visste vem kvinnan var. Så de gick ut med ett ganska bristfälligt signalement, för det var ju allt de hade, för de kunde liksom inte se hur hon såg ut. Och hon beskrevs av polisen så här: 164 cm lång, med långt brunsvart hår, ett litet runt ansikte med bruna ögon och små öron. Mellan 25 och 40 år gammal, och när hon dog hade hon håret i en hästsvans som var knuten med ett blått och vitt band. Det finns lite olika skisser på kvinnan som hittades. Det här verkar vara de två första som togs fram. Vi klickar fram.
De är ju inte toppen.
Det har hänt mycket.
Den här är ju bara att de är så här, tänk en tjej. Och så bara, ja, där har vi den. De är väldigt olika.
De är väldigt olika, men den där är ju i profil.
Ja, just det är en olikhet. Det har du rätt i. Men det är inte bara det.
Nej, de är väldigt olika. Det är orent, jag håller med.
Klassiskt orent.
Och även om de här skisserna då inte gav någonting från allmänheten, så fick polisen inom en ganska snar tid en ny lead. Det visade sig att det var två resväskor som inte hämtats ut från bagagehanteringen på tågstationen i Bergen. Och eftersom polisen gått ut med önskan om tips, så blev de då kontaktade. Och det här var ett spännande fynd för polisen, kan man väl säga. I väskorna så hittade poliserna massa saker. Bland annat så hittade de ett par glasögon. Och på glaset så hittade de, såg man liksom att det var ett tydligt fingeravtryck.
Okej.
Okay. Och det här fingeravtrycket då kunde man lyfta. Och det togs med då för att matchas mot den döda kvinnan. För att se om det var hennes väskor.
Ja. Uh-huh.
Och det var det. Det var en match. Och här är en bild på glasögonen.
Typ nästan konstigt att ha ett så tydligt tumavtryck på sina
glasögon. Det är ju så när barnen har lekt med ens glasögon. Aha. Och sätter på dem.
Att det liksom inte, det känns inte.
Nej.
Det är också bara tydligt brille.
Alltså, jag älskar dem.
Du menar norrmännen?
Ja. Men det här kunde då liksom ändå hjälpa polisen att konstatera, men det här är kvinnans
grejer,
väskor. Och de hade lämnats in på tågstationen 6 dagar innan hon hittades.
Ah, okay.
Utöver glasögonen så fanns det i väskan då kläder, flera olika peruker, pengar i olika valutor, norska, tyska, belgiska, brittiska och också schweiziska. Det låg olika hårborstar där i, smink och en kräm som användes för att behandla eksem.
Okay.
Vi har en bild på väskorna och eksemkrämerna. Det är sant.
Och verkligen eksem.
Kul.
Nej, men det som var intressant med alla saker i väskorna, alltså det är mycket grejer, det är två stora resväskor, är att alla lappar, alla märken på alla kläder, allt som kunde ge någon ledtråd om var sakerna kom ifrån.
Vi har klippta lappar på kläder.
Ja.
Besatt av klippta lappar på kläder.
Allt är borta.
I alla spionfall så är det alltid att det är det mest mystiska.
Men det är skumt. Så om polisen först hade varit hoppfulla om att väskorna skulle kunna berätta någonting mer om deras offer, utöver det faktum att de här liksom tillhörde kvinnan, så blev de snart besvikna. De kontaktade olika varuhus runt om i Norge, runt om i Skandinavien och i Europa för att säga så här, har ni sålt, säljer ni de här produkterna liksom? Men ingen känns vid någonting. Ingen kan hjälpa polisen att fortsätta lägga pusslet. Något som polisen däremot kunde jobba vidare med som fanns i väskan också var en lapp med kod. Den verkade först omöjlig att knäcka. Den såg skum ut. Här har vi den.
Skum. Alltså jag tar den inte spontant, men är det någon av er som gör det? Har vi några, kan man utbilda sig till kodknäckare på Uppsala universitet?
Tror jag.
Nu för tiden.
Det tror jag. Den här tar polisen vidare och den kunde så småningom knäckas. Och det skulle visa sig vara en lista på de platser hon rest mellan under de senaste månaderna. Det är alltså månader, det är datum, det är plats. Så det är typ så, 11 maj. Ja.
I mitt huvud så är jag så här, A23, det är en motorväg i Tyskland. Okej, men så man knäcker den här koden och man listar ut att det som står här är...
Hon har varit runt om i Europa. Hon har liksom varit i Paris, hon har varit i... hon har varit everywhere. Hon har varit runt. Utöver det så fanns också en plastpåse från Oskar Rotvets skoaffär i Stavanger. Och det här var det första riktiga liksom varumärket som de kunde hitta på någon av sakerna i hennes väska. Polisen åker från Bergen till Stavanger för att prata med de som arbetade i skoaffären. De kunde komma ihåg en kvinna som varit inne och handlat ett par gummistövlar. Hon hade varit engelsktalande med en dialekt som är oklar. Hon var välklädd, fin i håret som var mörkt.
Det såg vi innan.
Ja, hon var fint sminkad och hon hade luktat speciellt.
Oj.
Den här personen som liksom kommer ihåg henne beskriver det som att han så här inte kunde sätta fingret på det då.
Men var det gott? Eller var
det luktade
gott?
Äckligt. Han har i efterhand sagt att det kanske kunde ha varit vitlök. Men vitlök var inte en grej i Norge på 70-talet. Så han visste liksom inte vad det var. Men han gillade inte det han kände. Han mindes också att hon varit otroligt velig kring köpet. Hon hade provat länge, speglat sig, gått fram och tillbaka, ställt tusentals frågor om ett par gummistövlar.
Okay.
Och sen hade hon lämnat butiken utan att handla, bara för att komma tillbaka senare samma eftermiddag och handlat dem då. Stövlarna som den här kvinnan i butiken handlade var väldigt lika de stövlarna som hittades
på
platsen. Med hjälp av den här affärsbiträdets beskrivning så fick de ytterligare en lead i Stavanger. Kvinnan kunde härledas till hotells Sankt Svithun där hon checkat in några dagar innan köpet. Och där hade hon checkat in under namnet Fenella Lork.
Ursäkta? Förlåt, men jag har aldrig hört ett mer påhittat namn i hela mitt liv.
Det är det hon heter. Jackpot, tänkte polisen.
Ja. We got her.
We got her. Men det skulle snart visa sig att det här inte var hennes riktiga namn.
Skräll.
Det skulle istället snart uppdagas att hon hade bott på flera hotell runt om i Norge. I Trondheim, i Stavanger, i Bergen och i Oslo. Under vad de i alla fall kunde hitta, 7 olika namn. Och eftersom man behövde pass för att checka under den här tiden. Och att man också liksom skrev ner alla sina resedetaljer. Så hade hon då 7 olika pass. Kunde man konstatera. Följande identiteter har man hittat med då incheckningar där hon då har skrivit sitt namn med samma handstil och detaljer i de här incheckningsböckerna på de här hotellen mellan mars och november 1970.
Ja.
Namnen är Genevieve Lancier från Louvain i Belgien, Claudia Tjelt från Bryssel, Claudia Nielsen från Gent, Alexia Sarn-Merches från Ljubljana, Vera Järle från Antwerpen, Fenella Lorch.
My good friend Fenella.
Miss Levenhof.
Förlåt?
Miss Levenhof. Ja, och också Elisabeth Levenhof.
Ah.
Det finns vittnesmål från personer som arbetade på hotellen om hur hon betedde sig när hon bodde hos dem. Och många beskriver det som att de minns henne för att det ett var väldigt ovanligt med turister i Norge liksom då. Och personer med annan härkomst. Och att det två var väldigt, väldigt ovanligt med kvinnor som reste ensamma utan en man.
Mm. Och hette Fenella Lorch.
Och vittnena som kommer ihåg henne har beskrivit hennes beteende som ganska avvikande. En kvinna som jobbade på ett av hotellen har sagt så här. Hon såg moderiktig ut. Jag önskar att jag kunde härma hennes stil. Jag minns faktiskt att hon blinkade åt mig. Och det kändes som om hon tyckte att jag hade stirrat lite för mycket. Vid ett tillfälle när jag serverade henne var hon i matsalen och satt alldeles bredvid men inte interagerade med två tyska marinsoldater, varav en var officer.
Okej, ursäkta mig, men jag tycker inte att det är ett brott att inte prata med främlingar på frukosten. Typ.
Men låt mig berätta lite mer om hur hon betedde sig när hon bodde på de hotellen. Ah. Jag kände mig ju som en sån här person när jag gick runt på centralen och väntade på dig idag. För att jag ville köpa en smoothie. Det var mitt mål. Så jag gick helt planlöst. Ah. Alltså det kändes som att jag var
också så himla dåligt. Tänk om du hade blivit gripen och du bara, nej, jag försöker hitta en smoothie. De bara, okej, Miss Fenella.
Men utöver det då, att hon inte pratade med folk, så berättade de, vittnena då, att hon pratade engelska och så pratade hon tyska ibland. Men hon var liksom inte native tyska. Inte konstigt att säga heller, men liksom att hon utgav sig för att vara tyska. Men hon var inte det liksom. Nej. Hon höll också på med märkliga grejer i sitt rum. Hon möblerade om in i rummet, flyttade möbler in och ut i rummet. En kvinna som städade hennes rum...
Du när du kommer in på Gretas kafferep.
Nej, feng shui! Nej, men hon flyttade omkring grejer. En kvinna som städade hennes rum berättade att vid något tillfälle när hon väl liksom fick komma in, för det fick de typ väldigt sällan göra, för att städa, så hade det stått ett upp- och nervänt bord precis innanför dörren. Så att hon hade som en sån liten farstu som finns på hotellrum ibland. Alltså du vet att det är en dörr och sen så är det en liten smatt där kanske badrummet ligger. Och sen börjar rummet.
Ja, och där,
där stod ett upp- och nervänt bord. Mm. Skrivbordet hade hon liksom bara... det är också, hon hade också så här flyttat in och ut en fåtölj som stod in i hennes rum. Så att varje gång hon gick ut så ställde hon ut fåtöljen i korridoren. Och när hon kom tillbaka så lyfte hon in den.
Och typ ställde för dörren?
Nej, hon bara ställde ut den i korridoren liksom.
Okej.
Det har beskrivits av vissa som att hon var paranoid. Hon betedde sig som att hon var liksom orolig, som att någonting inte stämde. Det har beskrivits som att hon så här beställde upp mat som de reagerade på, vilket takes a lot coming from the Norwegians.
Men de tyckte att hon beställde konstig mat.
Ja, men typ att de hade så här, hon beställde sig gröt, rostebröd med smör. Ofta beställde typ min kost som jag. Hon beställde upp mat till rummet ofta, men rörde ingenting vid flera tillfällen. Mm. Vissa vittnen runt om i de här städerna, liksom när de hade börjat sprida den här otroliga skissen och prata, liksom visste vi vad hon hade kallat sig, berättade då att de hade sett kvinnan nära militära objekt och i närheten av olika soldater. Men precis som den här kvinnan som jobbade på hotellet så var det inte som att hon pratade med alla, utan hon var bara i närheten. Ja, lite så. Det fanns flera sådana vittnesmål. Hon var verkligen ett mysterium.
De här, för det är ändå, vissa är ändå, vissa av de här ständerna lite mindre. Det måste ha varit så kul för dem att det kom en sån international tolka,
ja,
typ.
Exakt. Hon, folk reagerar ju på henne.
Ja, men de måste tycka att det ändå var så spännande.
Ja. Look at us in Stavanger.
Ja.
Being all alltså, metropolitan.
De måste verkligen säga, hon älskar våran gröt. Alltså det kommer en person från ett annat land för att hon älskar våran gröt. Hon vill gärna flytta vår fåtölj, men det kommer vi acceptera.
Ja, absolut. Nej, men folk vet inte vem hon är eller vad hon gör där. Vissa menade då att hennes väldigt tjusiga stil och det faktum att hon reste själv och flyttade runt i Europa och i Norge indikerade att hon var sexarbetare. Men det finns liksom ingenting annat som talade för det. Hon var liksom.
Det är verkligen att man bara, en ensam kvinna. Ja. She's a whore.
Ja, men det var typ så. Ja. Men hon hade aldrig med sig några till rummet. Hon var alltid själv.
Man rör sig i närheten av en marinsoldat en gång.
Det skulle ju heller inte förklara det faktum att hon hade så många olika identiteter och namn och allt det där. Och ganska snart började folk spekulera om att kvinnan troligtvis var en hemlig agent, troligtvis en rysk spion. Det här var ju mitt under kalla kriget och man visste att det befann sig spioner från olika andra liksom, länder i Norge. Det trodde många, och även om man inte visste det då så skulle det senare visa sig att även den norska säkerhetspolisen liksom följde de här spåren. Och även de trodde då att hon kunde vara en spion som var utplacerad i Norge för att bevaka Norges tester av deras nya missil, det så kallade Pingvinprojektet.
Det är ett dåligt namn på ett projekt.
Jag gillar det.
Jag gillar det inte, jag tycker att det är dåligt.
Det känns norskt bara liksom.
Har de ens pingviner?
Nej, men de är nära. Eller det är de inte ens. Nej, det är de inte ens. Det slog mig nu när jag sa det högt. De är ju inte nära. De är nära den andra poolen. Nej, men testplatsen för det här pingvinprojektet var en av de platserna där kvinnan hade setts. Och det var väl det som liksom började föda det. Den här tesen om att hon var spion är något omtvistad. För vissa tidigare KGB-agenter har uttalat sig att hon inte betedde sig så som en bra spion ska göra.
För det här måste jag ju verkligen säga att det gör hon ju 0%.
Nej.
Alltså hon är ju extremt dålig på att gömma sig. Hon är ju väldigt liksom odiskret på alla sätt och vis.
För det säger de också, vilket får mig att tro att du kanske är en KGB. De menade att en bra spion hade haft en mycket mer stringent liksom story om sig själv. En bra spion har bara en eller max två identiteter som de följer helt och hållet.
Jag tror
och
du ska om... säga max, en eller två max vänner och jag har en.
Om man är spion i ett land så ska man liksom vara, så ska man inte sticka ut så som hon gjorde. Hon skulle ha varit mycket mer norsk om hon var en rysk spion. De menar däremot, de här KGB-agenterna som har uttalat sig om henne, att hon däremot hade kunnat vara liksom en kurir. Inte nödvändigtvis en liksom fullblodad spion, utan att hon hade kunnat vara kurir. Det hade passat hennes beteende lite bättre. Och då eventuellt styrkas av den här reseloggen som hittades i hennes resväska.
För att hon hade dragit runt jättemycket.
Ja.
Ja.
En teori som har figurerat liksom väldigt löst var att hon också varit spion och på något sätt då i cahoots med politiker eller beslutsfattare från Norge som hon tillsammans då spionerade med åt en främmande makt. Och att de då börjat känna pressen och mördat henne för att hon inte skulle berätta att så här, det är högt uppsatta män här
i Norge. Som har gett med det här jobbet, jag fattar.
Det fanns även de som hävdade att kvinnan hade begått självmord. För de menade att så här, det är det enda rimliga.
Okay.
Men frågan är varför hon tagit sig till just Isdal och varför hon skulle ha gjort det på det här sättet
det
som hon gjorde det. Polisen hörde av sig till polisen i många andra europeiska länder där de bad dem att liksom hjälpa dem att identifiera henne. De gav då alla detaljer de hade och skickade ut en skiss på hur hon eventuellt hade kunnat se ut. Och det är inte den här skissen, nej, för den är från 2016. Men jag kommer ändå visa den, för jag tror att det är den som vi är vana att se henne.
Ja, och vi får väl vara glada att de inte skickade ut dem förra, eller?
Det gjorde de ju antagligen,
ja,
men jag kommer visa en nyare. Här kan man ändå se hur det har gått framåt.
Även här läppstift dock.
Ja.
Ja. Ja, men just det, för den här känns...
Den är ny. Den är från 2016, den här bilden. Så det är ju inte den från 70-talet. Men jag vill ändå visa den.
Ja.
Även där så gick de då bet. Ingen visste någonting om kvinnan. De kunde inte matcha hennes fingeravtryck. De kunde liksom inte... du vet, inga kopplingar till henne. Beskrivningen av henne, inte skissen, ingenting. Ingen hade någon aning om vem hon var.
Det blir tokigt.
Så polisen kom liksom inte vidare och som ni minns så sa jag att dödsorsaken var de här pillerna och kolmonoxid. Och trots alla konstiga omständigheter kring hur hon liksom hittades så landade polisen i att det här var ett troligt självmord.
Va?
Mm. Vilket väldigt många, även inom polisen, absolut inte trodde på. Fallet stängdes i februari 1971, 4 månader efter hon hittats.
Oj!
Mm. Då begravdes Isdalskvinnan i en omärkt grav på Möllendals kyrkogård i Bergen. Och här är en bild från begravningen.
Vad jävlar!
Och jag vet inte vilka alla är. Men där ligger hon begravd än idag. Men nu är liksom hennes gravplats typ under en sån stor rhododendronbuske. Den är typ omöjlig för folk att hitta. Men det finns Facebookgrupper som följer det här fallet som absolut har varit där och tagit bilder på.
Men hon stängde det efter 4 månader. Ja. Det är ju konstigt.
Men trots då att fallet stängdes för mer än 50 år sedan så betyder inte det att det inte fortsätter att väcka intresse och spekulationer än idag.
Gud vad taskigt med vad som tog 2 olösta.
Ja. Sorry.
Men så det läget... det är ju att vi har en sån enorm tilltro till er. Så vi tänker att så här...
Gå in i den här Facebookgruppen. Ja. Lös Isdalskvinnan. Ja. Lös mordet på Greta.
Ja. Vi bara lägger ut lite såna crumbs.
Ja.
Det här har vi inte gjort i någon annan stad, utan det är bara här i Uppsala.
Det här är ju en universitetsstad.
Det är en fin universitetsstad. Mm. Ni dricker bort era hjärnceller på bröstet. Men i övrigt, om ni bara struntar i det...
Nej, men många som jobbade med fallet då fortsatte att gräva liksom lite mer på egen hand och sådär, ha sig efter att fallet stängdes. Och nu, många år efter att fallet stängdes, många år efter, så har då nya personer börjat gräva. Så det har dykt upp ny information. Med hjälp av 2 journalister, en från BBC och en från NRK, som tillsammans har gjort en helt otrolig podd.
Den är ju helt otrolig.
Den heter Death in Ice Valley, som är, om ni inte har hört den, lyssna på den.
Ja.
Men när de började då jobba, den här norska journalisten började först och sen så fick hon hjälp då, eller de, sen knöts hon ihop med BBC och sen har de kört. De började gräva och få fram det ena och det andra. De började bland annat då gräva i glömt bevismaterial som man typ antog bara var borttappat. Och de träffade då personer runt om i Norge och runt om i Europa för att se om de kunde komma längre än vad polisen gjorde 50 år tidigare. Bland annat så hittades kvinnans käke och tänder långt, långt undanstoppat i ett arkiv. Som de, alltså det är med hjälp av dem som det här plockas fram. Och med hjälp av de här 2 journalisterna så tas då den här käken och tänderna till Stockholm, till Rättsmedicinalverket här, eller där i Stockholm, 2017. Och så utfördes en KOL-14-analys av kvinnans tänder, då man alltså kollar på så här... innan 1955 så finns det andra, så är sig tänderna ut på det här sättet, men efter att man har liksom gjort den första atombombsdetonationen, alltså det är jättekomplext, jag fattar ingenting. Det finns information på Tandläkarföreningens tidning.
Har vi något tandläkare i lokalen?
Nej. Med hjälp av den här KOL-14-analysen i alla fall så kunde man fastställa när kvinnan var född. Och i alla liksom detaljer man har hittat i hennes incheckningsdata och även då liksom, ja, all data som liksom fanns från data, eller man ska säga, som fanns från henne, från hotellbesöken, så stod det att hon var född mellan 1942 och 1945. Alltså att hon skulle varit mellan 25 och 28 år gammal när hon hittades. Men den här analysen kunde göra att man då kunde fastställa att hon var född mycket tidigare. Hon hade alltså fötts 1940, nej. 1930 plus minus 4 år, så mellan 1926 och 1934. Så det var ju helt, det är ju helt ny information. Hon var alltså mellan 10 och 25 år äldre än vad hon utgett sig för på alla sina resor. Och även om det här var ny information så väckte det ju istället mycket fler frågor. Varför hade hon utgett sig för vad? Liksom yngre än vad hon var. Det vet inte jag. Det är bara spännande. Det lät som att jag hade ett svar. Jag har inte
det. Att jag bara, dömer du henne eller vad är det som pågår?
Nej, men det är så här, what's the purpose? Hon interagerar inte med någon annan än den som sitter i incheckningsdisken. Och ändå så måste hon
kallas sig också för typ, vad var det? The flanella eller någonting?
Nej, fanella. Men hennes tänder kunde säga mer än bara ålder. Sättet som hennes tänder var lagade och den typen av tandvård hon fått genom åren. Hon hade liksom till exempel en hel så här guldbrygga som ser ganska mäktig ut. För det är liksom guld härifrån typ hit.
Som ett grill fast inne i
den. Mm. Den har då analyserats, eller liksom hela hennes tand... historia har analyserats. Och med hjälp av det så kunde då avgöras att den här vården fick man inte i Norge. Varken då eller nu. Och istället kunde den här ledas till sydvästra Europa.
Okej, förlåt. Men du måste säga sydvästra Europa. Threw me for a loop. Sydeuropa, ja. Okej, men vi är
men
här.
Liksom Frankrike.
Spanien, Portugal.
Ja. Hennes handstil som man ju hade tillgång till från både den här data eller den här kodlappen och från alla incheckningar har också analyserats, och med hjälp av den analysen så tror man att kvinnan är utbildad i Frankrike eller i alla fall i fransktalande delar av exempelvis Schweiz eller Belgien, för att tydligen så gjorde hon så här streck under sitt namn, gjorde tena på väldigt speciella sätt och så här, och så skrev man i Frankrike.
Jag får en vibb. Jag tror hon är belgare.
Och det säger hon ju själv typ i de flesta av sina incheckningar.
Och det är så här, varför skulle man annars någonsin påstå att man var belgare? Det känns bara unlikely typ att man skulle hitta på att man var belgare, eller hur?
Eller så är det precis så en spion
Nej.
Tänker.
Nej, alltså det är inte det.
She likes them waffles.
Komma på och säga att man var belgare.
Nej,
om man
jag håller verkligen
det.
Med. Jag håller verkligen med.
Nu har jag löst halva fallet, okej? Okay? Ja. Nu läser ni resten.
Hon är troligtvis belgare. För några år sedan så analyserades också vävnad från kvinnans kropp, och med hjälp av nutida DNA-analys så kunde man då fastställa att kvinnan just härstammade från Europa, och man kunde liksom begränsa det på något vis. Hennes DNA-profil delades sedan med alla poliser i Europa för att se om någon hade en DNA-match med kvinnan. Ingen sådan hittades. Nu hoppas man ju fortfarande på att med hjälp av sån genealogy...
Familje-DNA
heter det. Att man ska kunna hitta någon som är släkt med henne. Man har än så länge inte gjort det, men det är liksom hoppet lever än att vi ska få reda på vem hon är. 2019 så klev också en fransk man fram och sa att hallå, jag har ju varit tillsammans med Ystadskvinnan.
Okej. Var franskt av honom?
Ja. Han berättade att den här kvinnan som han syftade på hade pratat många olika språk och att hon hade betett sig märkligt. Han menade också att den bild han hade på henne var väldigt lik. Bild.
Till och med, den här bilden är från 1992.
Det är inte hon. Det är en annan kvinna som heter Anna Kirkpatrick. Gud. Sorry. Anna Kirkpatrick.
Säger du klar det?
Okay. Det är din landsfogde.
Anna Kirk.
Jag kan inte. Anna Kirkpatrick heter hon.
Ah. Okej, okay, men bara... så han sa så här. Den här kvinnan som jag dejtade, det var Ystadskvinnan. Här är en bild på hon. Och det var absolut inte
det
hon.
Det var absolut inte hon.
Hon var en helt annan kvinna som
annan kvinna.
Levde liksom.
Ja, jag vet. Alltså hon
så
verkar bara vara
konstigt gjort
någon...
av honom.
Ja, det är weird. Men... vem Ystadskvinnan var, vad hon gjorde i Norge, varför hon hade så många identiteter och varför hon förställde sitt utseende, och inte minst varför hon dog och hur hon dog och eventuellt vem som gjorde det, är än idag ett otroligt konstigt mysterium. Och man blir ju galen av att ingen under alla dessa år har klivit fram och sagt, jag vet vem det är.
För det är det.
Någon känner henne.
Inte bara en.
Nej.
Och inte bara den fransmannen.
Nej. Det är så konstigt. Och, nej, men det var fallet om Ystadskvinnan. Tack. Jag har läst en artikel på BBC skriven av Helier Chang. Jag har lyssnat på den här fantastiska podden Death in Ice Valley. Wikipedia såklart. Jag har lyssnat på Criminology. Jag har läst en artikel på Rättsmedicinalverket med rubriken Ystadskvinnan var äldre än man tidigare trott. Jag har också läst en artikel i Tandläkartidningen med rubriken Nya ledtrådar i 50-årigt mordmysterium. Sen har jag läst en artikel skriven på All That's Interesting, skriven av Gina DeMuro. Och sen två artiklar på Medium.com skrivna av The Fig Files och Stephen Crow.
Heja, heja!
Tack
så jättemycket för att ni har varit med oss genom alla de här åren. Tack så jättemycket för ikväll. Vi tänker att vi ställer oss typ rakt nedanför här nu, och sen så vill vi jättegärna kramas och säga hej och alla sådana saker. Och sen tänker vi att vi kan lyssna lite mer på våran otroliga hejdå-playlist som vi har gjort. För den är så fucking dramatisk. Och Anna...
Det är den som har gått här. Ni har redan hört den. Den är underbar.
Att visst är den toppen. Anna har gråtit flera gånger.
Sant. Helt sant.
Så tack så jättemycket för den här tiden. Vi ses där nere om typ en sekund.
Podplay, en del av Power Media.
Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.